Ja, jag kan ju berätta att det är länge sedan. Jag var inte född då.
Nej.
Men det är någonting som i alla fall liksom har funnits med i mitt hjärta och i mitt liv sen 1980-talet.
Berätta varför.
Ja, 1980 fick vi en son som föddes alldeles normalt och var frisk, och vid 1 år och 3 månaders ålder så fick han hjärnhinneinflammation och blev totalt döv. Inga andra besvär, dövhet, och han blev så totalt döv så det där, han är teckenspråkig.
Mm. Och Birgitta, du har också anknytning till den här skolan, för din pappa gick visst där.
Jo, min pappa gick här från 1910 till 1916, så min bakgrund är den att mina föräldrar var döva. Så därför så är jag med här i dövsamfundet. Och den här dövskolan här i Jakobstad, så det var den enda av de två som vi överhuvudtaget har haft i Finland. Det första i Borgå som grundades 1846. Och det där, och sen den här, alltså de enda två svenska dövskolorna.
Mm. Och nu är det alltså nu är det dags att minnas det här med den här minnesplattan.
Ja, saken ligger nämligen till så, jag försökte fråga av förra ordförande Alf Bjong för dövföreningen i Jakobstad, försökte jag få ett kontakt igår och fråga när gjordes ett försök till en sån här minnesplatta en gång tidigare, för en sån platta har varit aktuell ganska länge, men det misslyckades av, kan man säga, tekniska skäl, för att den platta som han hade då skaffat fram från sin arbetsplats i rostfritt, så den gick det inte på den tidens system eller konster att få in någon text så att det skulle gått att läsa den. Så det blev liksom så att säga satt och sidosatt det projektet, och det har länge legat och grytt och purt, och det var i fjol när föreningen fyllde 90 år. Och vi visste då att dövstumskolan har funnits i Jakobstad, och den grundades 1861, men den blev statlig och officiellt liksom godkänd 1893, så det var som samtidigt 150 år sedan den officiellt staten tog över den, och det där. Och då tyckte vi att 150 år är väl nog tillräckligt länge för att man ska kunna komma ihåg, och vi gjorde då en anhållan till stadsstyrelsen och blev då vänligt bemötta, och vi fick i uppdrag att tillsammans med Guy Björklund sköta om den här saken, och det där, det gick ju lite tid, och det där, semestrarna kom emot i fjol, och det där, och hösten kom och vi var i södern, och våren kom, och jag tänkte få se om vi får det här gjort överhuvudtaget. Men så tog vi oss samman med föreningen och inbjöd Guy, och det där, och nu har vi haft ett kanske 3 möten, och han har varit då vår kontaktperson till staden, och jag har då varit kontaktperson till föreningen, kan vi säga. Jag sitter där som sekreterare för tillfället. Mm. Så nu är det dags.
Mycket bra. Platsen för den här plattan, det blir Rosenlunds prästgård i Jakobstad. Men var fanns den här skolan fysiskt där det begav sig? Har det någon sån geografisk anknytning, eller är det bara, det är en vacker plats, Rosenlund?
Skolan startades ju av kyrkoherden i Pedersöre, Heikel, och precis där den här skylten kommer upp nu. Så det var där den startade. Och sen flyttades den ju sen senare 1887, eller det var på Dövstumbacken, och så kom den 87 in till Jakobstad. Men det fina är ju att det var prostens dotter Anna Heikel som var föreståndare och lärare i 37 år, som nu får liksom ett tack så här långt efterhand för det stora arbete hon gjorde i tiden.
Mm. Vackert. Vi kan säga att också det är klockan 10 imorgon om någon vill närvara.
Ja.
Så är det klockan 10 där vid Rosenlund. Och kaffebjudning utlovas också. Så.
Ja.
Men den här skolan, vad har nedtecknats? Vad känner vi till om den här skolan, och hur hörselskadade och döva behandlades i samhället på den tiden?
No, det var ju inte många skolor för svenska döva. Det var den i Borgå och sen den här. Så att alla döva kom ju inte till skolan på den tiden. Och den här skolan i Pedersöre, den började ju med 12 pojkar och 12 flickor. Så att det var ju inte så många elever. Det växte förstås till sen med tiden och fick mera utrymme när de flyttade in till stan. Men allt som allt så gick det ju över, det var 373 elever under den tid som skolan fanns. Tyvärr så stängdes den 1832. Förlåt, 1932. Och eleverna flyttades till Borgå. Så den fanns det ju bara en skola. Och den stängdes 1993. Så idag har vi ju ingen dövskola mera. Någon svensk dövskola i Finland.
Varför finns det ingen dövskola? Finns det inget behov? Eller resurser? Eller vad handlar det om?
Det finns väl nog behov och resurser, men det är liksom ingen som vill ta tag i det här. Och i och med att de döva barnen får det här cochlea-implantat, det vill säga hörapparat, så är det många föräldrar som tycker att barnen inte längre behöver en dövskola. Men det stämmer inte till 100%.
Det här vill jag minnas att jag har läst om att i Sverige finns det förstås svenskspråkig dövundervisning, så en del flyttar dit då.
Jo då,
familjer med döva barn.
Jo, då när dövskolan stängde var det ju många som flyttade över till Sverige. Och också efter det.
Ja.
Och all yrkesutbildning för finlandssvenska teckenspråkiga eller finlandssvenska döva har ju egentligen funnits i Sverige ända fram tills då den här möjligheten med integrering kom, och den har ju då ökat efterhand med cochlea implantatet, så att nu går de i normala skolor ända till studenten och skriver normalt student som andra barn. Och när man tänker att det här skulle ha varit möjligt också om man skulle ha gett den möjligheten om dövskolan ska ha fungerat som en främmande språkskola, alltså en teckenspråkskola, så skulle de, varför skulle inte de då ha kunnat skriva studenten när de kan göra det nu, frågar vi oss.
Om vi skulle se till nutid och verksamheten för föreningen Jakobstadnejdens döva, Ulla. Hur ser den ut?
Ja, man kan säga nog att den är på sparlåga. Efter att de här cochlea-implantaten blev aktuella och blev, ska vi säga, det mest vanliga. Det är mycket ovanligt att man inte implanterar ett dövt barn och så tidigt som möjligt. Och till och med döva föräldrar som får döva barn har, så jag här åtminstone i Sverige, så har de också börjat implantera och ge den här möjligheten åt barnet att kunna välja.
Ska vi förklara för de lyssnare som inte känner till vad det går ut på, det här implantatet?
Implantatet är egentligen en liten processor som man planterar in i snäckan.
I innerörat
i snäckan, och det betyder att det som finns i snäckan det förstörs, det destroy direkt det som finns där. Men istället så sätter man in en elektrod som har ett visst antal kanaler, det betyder ett visst antal frekvenser, som ju snäckan egentligen är den som sköter om i normala fall, frekvenserna, att därför går den som en snäcka, så att det är högre och lägre frekvenser, man hör höga och låga toner. Och sen det där, måste det då vara ett krav att hörselnerven är intakt. Och så när de här ljuden processas redan i så att säga processen utanför öra, och de går in som elektriska impulser. Så att processen gör det som snäckan skulle göra i det här med hörselcellerna och hörselnerven, att ändra om till plus minus så att det går in till hörselcentra. Och sen så när det kommer in till rätta ställe i hjärnan via den här nerven som är helt i kontakt, så omvandlas det på samma sätt till tal som det gör för oss som hör normalt.
Så man blir hörande igen?
Man blir på ett sätt hörande igen. Man hör inte på samma sätt som man hör utan hörapparat eller med en hörapparat. Det är lite olika den hörseln, men hjärnan kan lära sig. Den så att säga, den klarar av att så småningom skilja på olika röster och olika ljud och känna igen. Och sen den har lärt sig känna igen, så känner den igen. Men där kan till exempel vara att om man träffar massor med olika människor, så är det många röster som man måste liksom lära skilja på. lära sig att skilja på och det där. Och då kan det ibland, om det kommer då obekanta röster, så kan det vara svårare då, speciellt på äldre där, för också äldre människor blir opererade och egentligen också gamla människor blir opererade idag.
Mm. Mm. Men om man samtidigt ser den man pratar med, så hjälper det att läsa läppar och kombinera.
Absolut, intrycken. Absolut.
Mm. Sen när blev det här allmänt, den här tekniken?
Ja, jag stötte på de här diskussionerna med cochleaimplantat i Australien när de hade världskongressen där på 1999.
Mm.
Men då var det liksom på topp, eller liksom på utgång, det här med att det här man ska operera och när man ska operera. Och sen har den här åldern gått ner. Man börjar med att operera vuxna och så börjar man med att operera tonåringar och så gick man då ner i åldern. Så att idag då, sen många år tillbaka, så har man till exempel börjat i England med att operera en 6-månaders bebisar. Och det där, och först börjar man med att sätta in ett implantat, och nu sätter man då in 2 implantat, och då får man ju den här stereohörseln som man inte har om man har bara 1 implantat.
Mm.
Och Birgitta visar här att hon vill också säga någonting, så du får säga här emellan. Ja.
Nej, jag tänker bara på när skolan stängdes sen 1932, så den stängdes inte tyst och stilla, utan det var mycket festligt hela det här skolavslutande. Man ordnar samtidigt föreläsningsdagar som hade 200 deltagare. Och man kunde övernatta på skolan, och man hade fyllt dyna och lakan med sig. Och dövföreningen serverade gröt och kaffe till självkostnadspris. Och sen följande där var det högtidsgudstjänst i Jakobstads kyrka, och skolans sista 5 elever konfirmerades. Och det var pompa och ståt när skolan stängdes.
Nu i våra dagar när det är sparåtgärder som gör att skolan stängs, då är det protester ofta. Men det här var inga protester under den stängningen.
Då.
Det fanns också.
Jo. Herrans många år så protesterar döva. Och till exempel Jakobstads Bomantin Höllöre, som är döv. Så han träffar en gång på en kryssning från Stockholm riksdagens talman K.A. Fagerholm och minister Eero Vuori. Och han försökte få dem att ta itu med den här saken och sätta skolan igång igen, men det lyckades inte.
Mm. Ja. Ja, Ulla, jag bröt diskussionen här. Vi pratade om verksamheten och att den ligger på sparlåga.
Ja, nämligen Döföreningen har medlemmar som... Ja, de medlemmar som nu egentligen kunde vara medlemmar i föreningen, så de är ju över 20 år. Alla som är under det, så de säger ju inte mer att de är då döva, eftersom implantatet gör dem till en viss grad hörande, en del bättre och en del ensidigt hörande och det där. Och det betyder att man har gemensamma intressen med sådana som har cochleaimplantat. Och det är lite avvikande från Döföreningens verksamhet, och det är lite avvikande från den traditionella hörselföreningarna som, eller hörselskadades föreningar som numera heter hörselföreningar. Så att det finns en sån där, det har kommit in där emellan, så har det kommit in, eller vi ska säga mellan hörande och hörselskadade, den här gruppen cochleaimplanterade. Och det betyder då att Döföreningen inte mera får nya medlemmar. En stor del av de här ungdomarna mellan 40 och 20, så de finns i Sverige idag. De flyttade till Sverige för yrkesutbildning, och de hittade sin livspartner där, och de har bildat familjer där. Så också min son Patrik, som har bott i Örebro sedan Härnösand och sedan Örebro sedan yrkesutbildningen började. Har familj med 2 flickor och kommer aldrig att flytta till Finland tillbaka, säger han. Döföreningen då, så det där, det är tråkigt att säga, men om vi räknar de döva medlemmarna som betalar medlemsavgift idag, så är de takatarka 5. Och vi har en hörselskadad som har lärt sig teckenspråk jättebra, och som håller på och forskar i det här teckenspråket och dövas värld. Anna-Maria Slotte, hon är medlem i föreningen. Och sen har vi då de här som har flyttat till Sverige, som då de samtliga har hörande föräldrar. Och då är ju föräldrarna hörande föräldrar också medlemmar i Döföreningen. Så det är nästan så att det är 50-50 om vi slår ihop de här föräldrarna. Två gånger mera föräldrar med än vad själva föreningens medlemmar är. Det finns döva som kunde vara medlemmar, men av olika orsaker, som ofta är då personliga, så då söker de sig in till föreningen, mm, trots att det är teckenspråkiga.
Ja.
Men du, föreningen, den är fungerande med lite back och stöd och penningsökande, så äger de två små villor ute på Hälsand som är dövas före detta sommarvillor. Utan familjen Hellöre som hade 5 döva barn där föräldrarna också var döva, så har de fått varsin plätt och det där, och de har byggt varsin villa, och 3 av dem flyttar sen till Sverige, och det där, en villa såldes till hörande. Nu är 2 äger döföreningen, och de andra villorna idag ägs av annat folk. Så det är 2 villor på Solsand, som det där, eller de heter Solsand, det där stället, och det är då på Hälsand, alldeles bredvid där kyrkans ungdom har församling, den här församlingshemmet Hälsand. Mm. Där tillbringar vi somrarna, varje onsdag träffas vi 6:00, ännu den här onsdagen, imorgon kommer vi att träffas där, och är det någon som känner sig manad så är det bara att komma ut och titta på oss.
Ja.